Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hej och varmt välkommen till Epic Lifestyle-podden. Det här är podden för dig som vill leva i ditt bästa jag. Sofie Resare heter jag och jag driver företaget Epic Living Sweden. Där jag jobbar med hälsoekonomi för stora och små företag och hälsorådgivning, livsstilsrådgivning till privatpersoner. Jag jobbar även med kurser och föreläsningar. Så gå gärna in och följ Epic Living Sweden på Facebook, Instagram och LinkedIn. Och vill du så ta gärna kontakt med mig på LinkedIn, Sofie Resare då, så får vi kontakt även där. Ja, det blev ett långt juluppehåll för mig med poddandet, men så kan det bli ibland. Bland annat så bröt jag handen i början på januari, fortfarande gipsad och man kan ju fortfarande prata, men allting tar lite längre tid har jag upptäckt när man ska hålla på med vänsterhanden. Men det är ju bra för hjärnan brukar jag säga, så att min hjärna måste ju vara superskarp nu när jag har fått göra allting tvärtom under några veckor. Men innan jul i alla fall så träffade jag Thomas Lundqvist och Thomas var med i podden i avsnitt nummer 4. Och då pratade vi om förändring eller kanske förstärkning och om vi visslar till eller från jobbet och lite sådana frågor. Nu kommer vi att prata om Thomas senaste bok, Egokoden. Må bättre och prestera mer med aktivt självledarskap. Och Egokoden är ju en självhjälpsbok och det finns ju en uppsjö av. Men jag skulle vilja säga att Thomas har fått till en väldigt bra mix av forskning, teorier och praktiska övningar. Så den här boken ska du inte läsa från perm till perm, utan du ska läsa, göra. För att om vi inte gör så kommer det inte att sätta sig i ryggmärgen. Så att läs och gör helt enkelt. Och det var ett härligt möte med Thomas där han berättar om sin personliga resa som ligger till grund för boken. Men det är inte hans resa, men han har ju kommit till ganska stora insikter. Och det får du höra mer om när du lyssnar på samtalet som jag och Thomas hade. Så jag tycker vi går över till att höra vad Thomas Lundqvist har att berätta denna gång.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hej och välkommen tillbaka till Epic Lifestyle-podden, Thomas Lundqvist.
Tackar, tack. tackar.
Andra gången.
Ja, bara det. Bara det att man får komma tillbaka, det är stort.
Ja.
Tack så hemskt mycket.
Tack för att du kommer hit igen. Avsnitt nummer 4 var du med i förra gången. Så du var med tidigt ute.
Oj,
i denna podds historik.
Tiden går fort när man har kul.
Ja, det gör det verkligen. Och jag tänkte idag att vi ska prata runt din senaste bok. Jag säger senaste för jag tänker att det är ju inte den sista boken.
Det är det sannolikt inte.
Nej, vad bra. Vad bra. Men den skiljer sig väldigt mycket på flera sätt från din andra böcker. Om vi börjar med liksom utsidan så är den otroligt vacker.
Mm.
Inte sagt att de andra inte var fina, men den här är väldigt, väldigt fin. Mm. Skir med blommor och färg och väldigt tilltalande.
Mm.
Man vill ha den framme på bordet, soffbordet.
Mm.
En sån där som man ögat dras till.
Mm.
Och det blir inte sämre när man läser den heller.
Men, skönt. Ja. Det är inte bara utsidan som är bra utan även insidan av boken. Ja. Det glädjer mig.
Ja, precis. Allting är bra. Så att vi håller oss lite kring den, tänker jag.
Okay.
Och den heter Egokoden.
Mm.
Vad står egokoden för?
Det står egentligen för en tanke om att man måste tänka lite mer på sig själv. Många är lite negativa till ordet ego och tänker att det handlar om egoism och att det är något negativt. Men jag tror att vi behöver faktiskt bli bättre på att tänka på oss själva. Och jag kan bara gå till mig själv att jag är väldigt fokuserad på att hjälpa alla andra. Och det funkade jättebra tills det inte funkade alls.
Mm.
Och det är som när du sitter ombord på flyget. Att du måste först sätta på dig din egen andningsmask innan du kan hjälpa de andra ombord. Mm. Och jag hjälpte alla andra ombord och glömde bort att sätta på mig min andningsmask. Vilket gjorde att jag kunde inte andas. Alltså bokstavligen. Alltså
det var det så? Ja. Jag fick du annöd alltså?
Ja, alltså det var verkligen annöd. Alltså det var, jag vet inte om det var panikångest. Men alltså jag kunde inte andas. Det var otroligt obehagligt.
Mm.
Alltså det var inte så här jag tänkte, oj nu dör jag. Utan det var bara, jag kunde inte få kontroll över andningen. Det var riktigt, riktigt obehagligt när det hände första gången. För då visste jag inte vad det var heller. Det kom ju också, som man säger lite så här metaforiskt, som en blixt från en klar himmel.
Var det så?
Ja. Jag hade inte alls sett det komma. Så det var inte så här att jag hade sovit dålig, mått dålig, varit sjuk eller något sånt. Utan det kom från ingenstans. Mm. Totalt så att säga överraskade mig eller överrumplade mig. Och då insåg jag att jag behöver tänka mer på mig själv. Och då började jag skriva det som kom att bli ekokoden. Och ekokoden, alltså det handlar alltså om att hitta koden till att ta hand om dig själv och jobba hållbart över tid. Jag hade kört för hårt. Och det funkar ju som sagt tills det inte funkar längre. Och jag tror kanske att jag inte är ensam om den känslan att man kör på, kämpar på. Alltså man gasas ur situationer istället för att bromsas ur situationer. Och det tror jag är olyckligt och onödigt att göra det över tid. Men jag tror det handlar mycket om en okunskap. Helt enkelt. Om
det har gått bra hela vägen.
Ja, så det, jag tror att om någon hade sagt det till mig så här, men ta det lite lugnt Thomas, jag menar, då hade jag inte förstått vad de pratade om. Varför ska jag göra det? Det funkar ju hur bra som helst att gasa.
Men det är ju så i statistiken över sjukskrivningar på grund av stress, psykisk ohälsa, så föregås det inte av så mycket korttidsfrånvaro.
Mm.
Utan det kommer ganska plötsligt. Och då är det, sen blir det lång sjukskrivning.
Mm.
Eller frånvaro, eller minst 3 månader i alla fall. Men att det är precis som du säger, att man har kört på och sen pang.
Ja, alltså och innan det här hände då var jag väldigt okunnig och oförstående för den här typen av fenomen. Alltså det är klart att jag hade sett och hört andra, men tänkt som säkert många tänker att det där drabbar inte mig. Och skälet till varför jag trodde att det inte drabbade mig, det var ju för att jag är ju Superman.
Ja.
Så att, hur kan det drabba mig?
Total självinsikt.
Ja, nej men jag trodde verkligen det. Nej men alltså det där är sånt som händer andra, inte mig. För jag hade uppfattat det som helt felaktigt, inser jag så här i efterhand, att det var svaga som drabbades av det. Men man är lite vek, lite klen. Men det har jag ju både förstått, inte bara för att jag drabbats själv, utan också när jag kan så mycket mer om det här, att det är precis tvärtom. Det är de som är starka som drabbas av det. Och det är ju för att de...
Som vill mycket, ja, som driver framåt. Ja. Stöttar andra.
Ja, det är det. Jag vill ju vara snäll. Alltså, ja. Så att det var ju liksom... Du vet, man sa ja till allting. Mm. Alltså, jag visste nästan inte vad ordet nej var. Och idag brukar jag skämta och säga att jag har blivit bättre på att säga hej till nej. För att... Alltså nej, det uppfattade jag som något väldigt negativt och tråkigt och liksom sen. Utan folk sa så här, men Thomas, det där hänger väl du med på? Ja, men självklart. Ja, men det är lugnt. Ja, men det är inga problem. Det löser vi. Och på något sätt så löste jag ju det. Men det var på bekostnad av min hälsa. Mm. Och då insåg jag att jag behövde liksom lära mig mer om mig själv. Men också lära mig mer om det här. Och i den resan kan man säga... Så blev boken till. Så att den är skriven utifrån egna erfarenheter. Men det är ingen så här på min gata hemma i stan att jag kände si, jag kände så. Utan den är baserad på vetenskaplig forskning kring det här området. Och där jag då i boken kanske nämner att det här var något jag själv hade svårt för. Eller det här är något jag själv har svårt för. Men det är inte min resa.
Nej.
Utan egentligen är det... livet, jag skriver om. Så egentligen ser jag det som livskunskap. Det låter kanske lite banalt.
Men det är ju en arbetsbok, både fakta och arbetsbok.
Ja, och så har jag ju velat göra den.
Textbok,
så
att, alltså.
Ja, lite textbook, workbook. Alltså ja, på det viset, lite som en skolbok kan man säga. Ja. Att man läser ett stycke och sen så får man kunskaper om någonting och så får man öva på det. I form av någon nytänkande övning kring hur man kan se och resonera kring olika saker. Och det är både så att säga praktiska övningar och teoretiska övningar. Och sen finns det fördjupningsövningar och sådär. Och det har många som har läst boken tyckt har varit väldigt bra. Att man har liksom fått jobba praktiskt med den. Och inte bara läsa och sen tänka så här, okej, hur ska jag göra nu då? Utan den är ganska pedagogiskt uppbyggd tycker jag själv. Och idag pratar man mycket om psykopedagogik så att säga. Det vill säga att det är en sak att lära sig saker och ting. Men man måste också pedagogiskt förstå hur man ska agera annorlunda. För att både hantera och förebygga. Och helst vill jag ju att folk ska läsa boken i förebyggande syfte. Och näst helst då, man kan säga så, i... Har man drabbats av besvär, att man då får tips och råd hur man ska hantera besvären så att man kan ta sig ur dem eller minimera dem.
Precis.
Så det är ingen, det är inte på det viset någon slags läkarbok, utan det är mer en bok som gör att man får ett större huvud helt enkelt. Man får mer kunskap om sig själv och hur man fungerar i den här typen av situationer.
Men som du säger, för jag tror det är... Om man har varit sjukskriven för utbrändhet eller utmattning och sen kommer tillbaks, som jag sa innan, så det föregås inte så ofta av korta sjukskrivningar innan, utan man blir sjukskriven och sen är man borta, så kommer man tillbaks. Sen kommer det kortare sjukskrivningsperioder.
Just.
Och då tänker jag att om du inte haft ork att ta till dig den här kunskapen under när det är som värst, för det kanske man inte mäktar med.
Nej.
Men sen när man är tillbaks på banan eller på väg tillbaks, då passar den här boken också väldigt bra. För att kunna stärka upp sig och ha verktyg inför kommande utmaningar.
Just det, det har jag faktiskt inte tänkt på. Det var en bra reflektion. Och det är därför det är så roligt när andra människor läser och ser hur de upplever den. Du har säkert en poäng i det, att det kan nog vara väldigt stärkande just då. Eftersom man, när man mår som sämst, då tror jag inte det är min bok och kanske andra böcker är lösningen, utan då är det snarare kanske återhämtning, stillhet och det då, eller det man kallar för brain stilling, det vill säga att lugna ner hjärnan på olika sätt. Och det skriver jag om i boken väldigt mycket, men jag tror kanske inte att man är mottaglig då man är som, vad ska man säga, mest försvagad.
Nej.
Helt enkelt.
Nej.
Och då tror jag också man kanske ska söka annan typ av hjälp, alltså samtalsstöd, kanske inom, kan man säga, den generella sjukvården helt enkelt, primärvården. Men jag tror att den här boken, som du säger faktiskt Sofie, kan komma ganska bra när man börjar få kraften tillbaka.
För då kommer det mycket, alltså när man kommer tillbaka från en sjukskrivning till arbetet, och sen så är det successiv upptrappning i regel, olika procent, och sen börjar det komma upp då kanske på 75-100% arbetstid igen. Och då tänker ju dina kollegor, dina vänner, din familj att du är frisk.
Det är nog lätt hänt att det blir så.
Att ja, men nu har du ju hållit på här så länge och varit frånvarande. Mm. Alltså nu behöver vi dig. Och då är det nog lätt att man tar ett steg tillbaka. Så att det blir bakslag för att det blir press.
Ja, alltså det kan nog vara en honungsfälla där. Alltså att, som sagt, och jag tror faktiskt att det här är nog någonting, om man går igenom det, jag tror kanske aldrig att man kommer tillbaka till den man var innan, om man har någon tro om det. Och det har jag också blivit varse om. Att jag tänkte nog termer sjukfrisk, men har liksom ändrat syn kring det, och jag tror snarare någonting att man är permanent påverkad av att man har gått igenom den här resan, både på många bra sätt, att det självklart har gjort mycket bra, men också att man alltid har en större känslighet för att drabbas av bakslag, kan man säga. Så att jag tror att det är mer att man kanske rehabiliterar sig och stärker kroppen. Mm. Men jag tror alltid det finns en liten försvagning i de här delarna av hjärnan. Mm. Så att jag tror det är svårt att bli på det viset. Jag vill ogärna prata om sjuk och frisk, men alltså
återställd.
Helt återställd. Mm. Alltså jag tror att det är ungefär som man har drabbats av en fysisk skada. Jag kan tänka mig om man har drabbats av något uttänt ledband eller något sånt. Att det är alltid liksom lite skörare än ett ledband som aldrig varit uttänt. Så att jag tror att man får nog inse att det är mer ett nytt sätt att förhålla sig till. Men därmed är det inte sagt att det är ett sämre. Jag skulle i mångt och mycket säga att jag är glad för det idag.
Det är många som säger
så. Ja, och det är väldigt, väldigt märkligt. Och det minns jag faktiskt när jag gick till läkaren. För det drabbade mig då, som jag sa, den här syrebristen, eller upplevda syrebristen, drabbade mig på en torsdag. Och jag minns det väl så där och tänkte, shit, vad var det där för någonting? För jag reflekterade ändå, alltså jag kunde inte andas, liksom, var läskigt så där. Men så tänkte jag, men det var nog ingenting, det var nog bara liksom någonting sådär. Men så kunde jag liksom inte låta bli att tänka på det, så jag tänkte, bäst jag söker läkare. Så jag gick till läkaren på vårdcentralen på måndagen då. För jag tänkte så här, ja, det är ju en akut sådär, jag går på måndagen. Och då sa hon faktiskt, en kvinnlig läkare som sa så här, vet du vad, om några år, det är svårt att tro det Thomas, så kommer du faktiskt vara glad att du har gått igenom det här. Mm. För det här var liksom ett väldigt, väldigt lätt wake up call.
Mm.
Alltså det kan gå så mycket längre innan man liksom tar tag i det.
Mm.
Så du tog tag i det i tid och det här kommer bli jättebra. Det känns inte så nu, för jag kände, nej fy fan, det här var bara skit. Ta mig tillbaka till innan så att säga det här hände. Men nu så här efteråt faktiskt, eftersom jag relativt sett, ja, jag drabbades inte av någon längre sjukskrivning eller någon längre så att säga tid, utan mer att jag har kunnat så att säga hantera det.
Mm.
Det har nog varit väldigt positivt i mångt och mycket för mig faktiskt.
Mm.
Och för mitt liv. Mm. Vilket kan låta märkligt. Ja, för det är klart att på ett sätt tänker man så här, önskar du inte Thomas att du hade det här ogjort? Nej, faktiskt inte. Det. Och då har man ändå varit med om jättejobbiga saker sista åren. Så det är inte så här att det har varit så här, ja, men då kan det inte ha varit så illa. Det har det varit.
Mm.
Men faktum är att ibland, alltså, livet är berg och dalbana.
Jag var precis i morse på en föreläsning med Fredrik Livheim, som är psykolog och inom ACT.
Mm.
En av åtta i världen som får liksom utbildare.
Mm.
Och han tog just upp det här med vid utmattningsdepression och så, att amygdala då blir förstorad.
Mm.
Alltså man har närmare till sina känslor. Och prefrontala cortex då minskad, alltså mindre impulskontroll.
Mm.
Och efter 1,5 år så, nu kommer jag inte ihåg exakt i kontrollgruppen här, men det var en väldigt stor andel som fortfarande hade kvar de effekterna. Och för vissa liksom går det tillbaka och säger till normalt och sitter och viftar här med fingrarna. Mm. Men för andra så lever det kvar kanske hela livet.
Mm.
Men som du säger, att man har närmare till sina känslor, det kan ju vara jobbigt, men också en stark fördel.
Mm.
Impulskontrollen får man ju lära sig hantera. Men man ska vara medveten om att ett och ett halvt år i alla fall så låg de här förändringarna kvar hos majoriteten.
Det kan jag tänka mig. Och sen ska man klart för sig att det här drabbade ju mig då, kan man säga, mitt i livet. Och jag hade ju kört på kanske, säg 20-tal år, ganska högt tempo. Så det vore ju ganska naivt att tro att om vi tar en annan liknelse, om man har gått upp i vikt 20 år i rad. Alltså det kan man ju liksom inte bara banta bort eller ta bort på något år eller två, utan det tar ju lång tid. Och, så att jag menar, säg att det tog 20 år för att hamna i den här, så att säga, negativa spiralen. Det är klart det kommer ta många år att ta sig ur det. Och det tror jag också är viktigt att vara tydlig med. För många tror att, och det vill jag verkligen understryka, att min bok, det är ingen quick fix liksom, att man läser den och så känns det bättre sen då.
Nej,
så är det
ju
inte.
Man måste göra övningen.
Ja, och långsiktigt. Och verkligen ändra på vissa vitala saker. Mm. Och här vill jag understryka, vilket många kanske inte tycker det kanske är riktigt relevant, för man förstår inte det, men alltså stress och utmattning är inte farligt i sig, utan det är bristen på återhämtning i det. Så egentligen handlar det inte om att vi överanstränger oss och stressar för mycket, utan vi underåterhämtar oss och återhämtar oss för lite. Och det är det som är det stora problemet. Alltså kroppen är gjord för att köra hårt, men vi behöver de här tiderna för återhämtning. Och där blandar folk ihop ordet återhämtning med vila. Så folk tror så här, jag kör stenhårt och så vilar jag på semestern, eller så vilar jag någon dag på helgen. Men vila och återhämtning är inte samma sak. Och här är det liksom återhämtning som är det centrala. Så det jag fokuserar på mycket i boken, det är just att lära läsaren att jobba med sin återhämtning. Att undvika stress eller att aldrig stressa, det tror jag faktiskt är omöjligt idag i vårt samhälle. Och jag tror kanske inte det är önskvärt heller, utan det är snarare att titta på hur kan man leva livet med mer balans.
Mm.
Och där är återhämtningen så viktig.
Och när du säger återhämtning, vad tänker du in i de bitarna?
Ja, det är ju just förmågan att stanna upp. Och då tänker många så här, är det vila du är inne på? Nej, det är inte vila, utan stanna upp, det är ju just den här brainstilling-delen. Alltså, du kan ju vila medan tankarna far runt.
Mm.
Och det är ofta det många upplever, och det upplevde jag ju också. Att vi säger att jag hade kört hårt, och så la jag mig ner och vila. Det kunde vara vila eller sova, och då kom tankarna.
Mm.
Och då är det ju ingen vila, utan man kan säga att kroppen vilar, men hjärnan går på högvarv. Och det är då man får de här förstorade, eller större amygdala då, och problem med återhämtning. Så det är hjärnan som behöver återhämtning, inte kroppen i den bemärkelsen. Sen kan man ju säga att jo, men jag har ju fått problem med ont i axlarna eller ont i ryggen. Jo, det är klart att problem i huvudet sätter sig i kroppen.
Mm.
Kropp och själ hänger ihop. Men det är återhämtningen av hjärnan som vi är dåliga på. Eller vi kan bli bättre på, ska jag säga. Och det var, för mig handlade det om en okunskap helt enkelt. Jag trodde att vila var lösningen. Men det är inte lösningen. Sen det är klart att det är bra att vila ibland. Det är inte det. Men kroppen är ändå gjord för att arbeta. Vår kropp är otroligt stark. Men om den inte får återhämtning, då kan man säga, en liknelse jag brukar ta, det är egentligen mobiltelefonen. Det är klart att om du håller på med mobiltelefonen, du öppnar massa appar, du håller på smsar och facebookar och ena med andra, då drar du ju ganska mycket batteri. Då förstår ju vem som helst att om du bara låter den ligga och vila en stund, då laddas den ju inte upp. Utan visst, den drar inte så mycket batteri, men det ligger säkert olika appar och sådär på ändå i bakgrunden i mobilen. Så plötsligt så är den ju urladdad efter någon dag eller två. Och tar man den liknelsen och tittar på, okej, vila mobilen löser inget problem, utan det är ju ladda mobilen som är lösningen.
Mm.
Och då är ju återhämtning, det är helt enkelt batteriladdning. Så en av övningarna jag har just i boken är just att, vad är det som drar ditt batteri? Alltså, vad laddar ur dig och vad laddar upp dig?
Mm.
Och det här är inte såklart liksom, vad är det som laddar upp mig? För vissa saker som man tror laddar upp en kan ladda ur en. Och vissa saker som man tror laddar ur en kan faktiskt ladda upp en. Så här behöver man hitta sin ekokod. Mm. Och den här boken är ingen bok som säger så här att det finns en kod för alla. Utan det här är en ganska lång, kan man säga, kombination av saker. Och där gäller det att du hittar din kombination för att hitta din kod och ditt lås.
Och att göra det jobbet, för det är väldigt många som inte har reflekterat över när de är i sitt bästa jag, vad de trivs bäst med och så vidare. Så att det kan vara en ganska lång process att bara komma fram till när laddar jag mina batterier? Vad funkar för mig?
Ja.
För man kanske gör som man alltid har gjort, men då har man inte laddat.
Nej, jag tror det. Och på det viset vore det lättare. Och där är man ju kanske på väg. Det som då kallas för biofeedback. Alltså vi pratar ju mer om att hitta system för att helt enkelt kunna mäta kroppens laddning eller urladdning. Så på det viset kan man säga, på mobilen är det ju ganska uppenbart. Du kan få det i procent, du kan säkert få det i någon slags liksom stapel som sjunker. Du har 3 timmar kvar, samma sak med en bil. Det står liksom så här, du kan köra 422 kilometer innan du behöver tanka. Det är ganska uppenbart, du får en feedback liksom. Hur mycket bensin eller bränsle eller batteri har jag kvar? Där har vi inte samma, vad ska man säga, signaler eller varningslampor, utan här tror jag i framtiden man kommer jobba mer. Och jag har testat lite olika saker faktiskt kopplat just till biofeedback, där man just kan titta på hur laddar jag nu? Laddar jag upp mig eller laddar jag ur mig? Och här tror jag det kommer komma väldigt, väldigt mycket ny teknik, alltså i form av både wearables, alltså typ någon klocka, något aktivitetsarmband. Men man kan också tänka sig, det senaste jag sett är en ring som man sätter på fingret som helt enkelt.
Ja. Jag var sugen på den.
Ja, jag blev också sugen på det. Och ska vi gå ännu längre så tror jag framtiden då, det låter ju lite läskigt, helt enkelt att man helt enkelt har någon slags chip i sig som mäter av olika saker.
Det har ju de här biohackers.
Och då tänker jag inte att det här chipet är så här, vad bra, nu kan jag checka in på liksom tåget eller flyget med chipet, utan mer att helt enkelt kunna läsa av. Jag menar, tittar man på batteriladdning inom mobiler så har det ju kommit det som kallas för, så att säga, induktionsladdning. Alltså du behöver liksom inte stoppa in sladd, utan du kan lägga den på någon slags enhet och så laddas det upp. Och jag tror framtiden går nog mot det. Mm. Men nummer ett är att förstå, vad laddar upp mig och vad laddar ur mig?
Mm.
Det är en ganska bra övning skulle jag säga, utan att behöva läsa min bok. Mm. Och här är det inte det som är det synbart uppenbara, det som kanske är korrekt. Utan här menar jag då att man kanske ska göra över lite längre tid. Och jag har en övning i boken som kommer ganska tidigt i boken, som heter 168 timmar.
Ja, just det.
Och då tänker folk så här, 168 timmar, det har jag inte hört talas om. Nej, 168 timmar, det är de timmar som är på en vecka. Alltså 7 gånger 24. Och då tänker folk så här, ja men vadå, alltså jag är ju inte vaken hela tiden. Nej, men alltså laddning och urladdning kan ske både under vaken tid och under sovtid. Så bara för att du sover eller vilar så betyder inte det per automatik att du laddar upp. Och det vittnar många som har varit med om de riktigt tuffa saker. De kan sova dygnet runt i princip. Men de är inget piggare när de vaknar. Tvärtom, de är ännu tröttare. Så sömn eller vila behöver inte, i visst i ett akut skede, klart att man behöver sova och vila. Men här ska du helt enkelt logga en hel vecka. Både din vakna tid och din, ska säga, sovande tid. Och titta helt enkelt på och analysera det. Och för många är det en chock på vad man lägger sin tid på.
Mm.
Och sen börja reflektera lite, laddar upp, laddar jag ur av det här? Och det kan vara både med sig själv, men också med vilka relationer, alltså interaktioner. Alltså jobb, ja, relationer, familjeliv. Det beror lite på vilken del av livet man är. Men man kan ju laddas upp och vara med andra människor, men man kan också laddas ur av att vara med andra människor. Så att här handlar det väldigt mycket om att hitta koden som funkar för just dig som läsare. Mm. Så att det är inte så att man läser boken och det är en kod, utan det hittar sin kod boken handlar om.
Det gillar jag.
Ja.
Och sen tycker jag om att du har med den här, den perfekta dagen, för den brukar jag använda också.
Vad kul att du tycker den är rolig. Ja, den tycker jag själv är väldigt rolig. Men många tycker det, är lite skeptiska till den. Men det är faktiskt en jättebra
övning. Den är jättebra, övning. Jag har använt den också på team. Att man beskriver sin perfekta arbetsdag. Så man får en samsyn. Den här bilden av att menar, hur ser den dagen ut och hur det liksom knyter ihop, och även för sig själv. Och jag har haft perioden när jag har skrivit min perfekta dag eller min perfekta liksom målbild. Vissa gillar inte ordet perfekt då,
förstår att det kanske skrämmer,
önskeläge. Jag brukar inte använda ordet perfekt då, men till mig själv kan liksom, för jag vet vad det står för mig, men önskat läge. Och så kan man skriva det varje dag och så, men du vet, sådär, jag sätter mönster i hjärnan, det positiva.
Jag tar till mig, Sofie, just det här att man också, som jag jobbar mycket med ledarskap, det är en ganska bra ledarskapsövning. Jag har faktiskt bara jobbat med individuellt och inte i teamsammanhang.
Så där i team är det jättebra.
Ja, jag kan tänka mig. Fick jag en bra lärdom.
Ja, vad bra. Vad kul att kunna.
Ja, men det är det som är så kul att träffa människor. För man lär sig nya saker hela tiden.
Och se hur olika team tar sig an uppgiften.
Bara en sån sak.
Det är jättespännande. Mm.
Jo, men åter till den perfekta dagen eller övningar. Många är ju lite skeptiska till övningar, och jag kan också vara det, och jag kan absolut förstå det. Vad är poängen att sitta och skriva ner den perfekta dagen? Vad är det för trams eller flum sådär? Men då ska man ha klart för sig att det finns ganska mycket som tyder på att stanna upp. Det som då kallas idag för kontemplativ neurovetenskap, det vill säga att stanna upp och kontemplera lite, och det låter kanske väldigt avancerat, men helt enkelt reflektera kanske över sin dag. Eller, jag menar, ska vi skoja till det lite, så brukar jag säga att ett bra sätt att reflektera över saker och ting, det börjar med chokladmeditation. Och då blir folk så här, vad löjlig, vadå chokladmeditation? Men att helt enkelt äta en bit choklad i ett meditativt syfte. Det vill säga att du helt enkelt, det tar flera minuter att bara äta en enda bit.
Mm.
Eller duschmeditera, säger folk. Vadå duschmeditera? Jo, men alltså, det tar ju några minuter att duscha. Eller några minuter att borsta tänderna. Mm. Men verkligen liksom vara närvarande när du duschar. Eller när du borstar tänderna. Alltså, det är en upplevelse. Mm. Eller det en annan som jag tycker är väldigt kul, som folk tycker är lite flummig. Det är det som kallas för levande tavla. Och det är helt enkelt att du ställer framför en favorittavla. Hemma eller på jobbet. Eller går in på nätet och tittar. Det kan ju vara allt ifrån Mona Lisa till vilken tavla du än vill. Och så ställer du framför den tavlan i sinnet. Och helt enkelt går in i den tavlan. Ta på dig de kläderna, de lukterna, och helt enkelt försöker uppleva det Mona Lisa upplever, eller det den här personen upplever, det här skogslandskapet. Några minuter. Mm. Det är väldigt, väldigt bra.
Jättebra
och kontemplativt.
Övning.
Och gör man det här då, visar forskning, alltså gör du det här under några minuter varje dag i 4-5 veckor, då kan man helt enkelt se i hjärnan att hjärnans, så att säga, förmåga, neurala förmåga har stärkt. Alltså hjärnans muskler, om vi nu pratar hjärnan som en muskel, är helt enkelt starkare. Så då kan man se i form av biofeedback helt enkelt att hjärnan är starkare. Och det tror jag är viktigt för folk att förstå det. För att när du tränar dina fysiska muskler, om du går på gymmet, Sofie, och liksom kör triceps eller biceps, nu är inte jag så duktig på det där, men då kanske kör man det varje dag några minuter. Vi säger att du kör 10 armhävningar varje dag, eller 20 armhävningar, eller 20 sit-ups. Alltså efter en månad så är du ju väsentligt starkare på att göra armhävningar. Det, ändra kan du göra fler, eller det går lättare att göra. Då har du liksom sett, mina muskler har växt. Gör du den här typen av övning, alltså chokladmeditation, duschmeditation eller vad du nu vill göra, så är din hjärna helt enkelt starkare. Mm. Och då är du bättre rustad för att hantera det här vi pratar om.
Mm.
Och det är viktigt, alltså du blir starkare på att möta, alltså du tränar upp din förmåga att kunna möta svåra och jobbiga saker. För livet är det. Jag trodde ett tag att måste det vara så jobbigt, alltså kan man inte bara liksom skita i det, men det går liksom inte att skita i det, utan det kommer vare sig du vill eller inte. Och det här brukar man kalla för ironic processing, när man får de här jobbiga tankarna. Då blir man ju så förbannad. Åh, typiskt, nu. Åh. Det är ju när man minst vill det de där kommer. Och då försöker man ju hitta en lösning på det här. Hur ska jag få ordning på det här? Hur ska jag boka om det där mötet? Ska jag fixa det? Ska jag ringa honom? Ska jag byta? Ja, du vet, då börjar man tänka massa saker. Men problemet med den typen av tänkande, det är att det förvärrar problemet. Och det är därför det kallas för ironic processing. Det är så ironiskt att dina tankar skapar mer problem. Men om du istället är rustad och kan liksom se att det där är tankar, men jag är rustad för det här, jag är tränad för att hantera det här, min hjärna är stark, då påverkas du inte lika mycket. Mm. Och de här tankarna, kan man säga, blåser förbi. Ibland brukar man likna tankarna vid ett moln på himlen. Vissa som reser mycket, jag reser mycket, tycker att det är lite kul att likna det med bagagebandet. Mm. Att det kommer massa väskor. Och bara för det kommer massa väskor på bagagebandet behöver du inte ta upp och packa upp varenda väska. Utan du kan ju låta dem passera.
Man accepterar att, att de finns där. Det är som inom ACT, alltså Acceptance and Commitment Therapy. Att tankarna finns där. Det är inte så att man kan ta bort de negativa tankarna och bara ersätta med positiva tankar. De negativa kommer ju att komma.
Mm.
Och bara lära sig att acceptera dem och förhålla sig till dem.
Mm.
Och man kan ju sätta dem på ett väskband eller ett moln eller bara notera. Ja, ja, där kom du, men jag ska ändå göra det jag tänker göra nu.
Mm. Men där kan man säga, är man nog inte rustad för det helt enkelt, eller tränad för det, då är det jättesvårt för hjärnan att bara skita i det. För hjärnan är ju väldigt känslig och programmerad för att försäkra dig om att du ska må bra och så vidare. Så det är klart att hjärnan drar igång då och tänker, det här kan ju vara bra att oroa sig lite om. Men problemet med de här orostankarna då, det är ju att de förvärras och det blir värre och värre. Och till slut så är det ju själva tankarna som är problemet. Och grundorsaken har ofta bleknat. Det var ofta en liten grej, men sen har det växt och blivit väldigt stor.
Majoriteten, runt 80% av det som stressar oss är våra tankar.
Ja,
och de flesta av de här katastroftankarna kommer aldrig inträffa.
Nej, det är så turigt. Men jag förstår ju hjärnan att den har en beredskap för det. Men jag tror ju att det här att tänka på vad som hände igår och imorgon. Det finns ju en poäng med att fundera över gårdagen och morgondagen. Men det gör ju att man tappar bort nuet lite.
Mm.
Och det är ju det, kan man säga, kontemplativ neurovetenskap. Det är ju egentligen att stanna upp i nuet. Gå in i en tavla, gå in i en chokladbit, gå in i duschen och verkligen duscha. Istället för att fundera. Många tänker så här, jag måste ta en dusch. Och sen när man står i duschen, då håller man på att fundera på vilka mejl man ska skicka och hur stressad man är. Och titta på klockan och sådär. Istället för att liksom bara vara här och nu.
Mm.
Vilket är mycket, mycket lättare sagt än gjort. Och framförallt för den typen av personlighet som vi är inne på. Den här lite stressade personen som jag är och många är. För dem är det liksom, de förstår inte vad man pratar om. Vadå ta det lugnt? Herregud, duscha snabbt nu så att jag hinner med. Men vad är det du ska hinna med?
Ja.
Jag fattar inte det. Men alltså, det, nu låter det som att jag alltid förstått det här. Det gjorde jag inte så förut. Så att det,
nej, jag förstått att du inte förstod.
Nej, så att det, nu låter det som att så här, hur kunde jag hamna i det här?
Nej, ja, men jag fattade inte. Du kunde ju så mycket om hjärnan innan. Alltså.
Ja, det fast det var på andra människor. Jag fattade inte mig själv.
Det var andra människors
hjärnor. Jag var så duktig på ledarskap och leda andra. Jag förstod inte.
Du var ganska alltså, tidig, man får säga, att intressera dig för hjärnan innan det blev populärt att vara intresserad av hjärnan.
Ja, alltså när jag kom med min första bok 2007, Det biologiska ledarskapet, där jag pratade mycket om biologi och hjärnans, det här med fight, flight, freeze och sympatikusreaktionen, då var jag väldigt tidig ute, faktiskt.
Den är en jättebra bok, det pratade vi om förra gången också. Den är använt för rekrytering och så. Riktigt bra.
Ja, det var tidigt med den.
Ja, men liksom hjärnan, den har ju Thomas koll på. Men det var andra hjärnor.
Ja, och sen var det nog det här, Sofia, att jag tänkte så här att jo, men det drabbar inte mig.
Nej, såklart.
Ja, och det tror jag är bra att man tänker så. För tänk om man går och tänker, nej, det här inte drabbar mig. Oj, nu kommer jag krocka.
Ja, men då kommer du drabba dig.
Ja, då blir ju det också. Så att vara optimistisk lagd, det är ju inget negativt. Alltså det är ju inte så bra att vara pessimist. Men jag tror att man behöver vara lite mer balanserad.
Mm.
Och det tror jag att jag har blivit.
Mm.
Alltså folk säger det, att jag pratar lite lugnare. Alltså kan man lyssna på mig då för några år sedan, då pratade jag fortare, jag pratade om andra saker. Så jag tror att jag har utvecklats i mitt sätt att tänka. Jag är smartare idag än vad jag var för ett år sedan, eller två.
Ja, ja. Men yrkesmässigt då, driver ju eget i ditt bolag och så, men tänker du annorlunda kring uppdrag och vilken typ av uppdrag? För jag läste precis en studie om där man har följt ledare som har gått mindfulnesskurs över tid. Jag tror det var 7-8 veckor, jag brukar man ligga på 8 veckor. Och sen, hur blev det sen? Mm. Hur majoriteten då, man fördjupar sig i 3 av de här personerna, hur man ganska radikalt har ändrat sitt yrkesliv på olika sätt. Mm. Någon lärde sig delegera mer för att skapa utrymme, mentalt utrymme om man säger. Och, ja, men det var lite olika, alltså, men ganska betydande förändringar helt enkelt efter. Och just vad händer, för det är ju så, nu är jag inne på ledarskapet igen, men det är ju fler och fler i ledande positioner som börjar utveckla sig själva. Till exempel genom din bok eller mindfulnesskurser och så. Mm. Och det ger ju effekter i arbetslivet. När man går tillbaka till en arbetsplats till exempel, efter man har förändrats, om man ska säga, utvecklats eller så är ju inte omgivningen där, och det är ganska utmanande.
Kan vara ett väldigt stort problem faktiskt.
Även om utbildningen har ju skett över tid, va? Men efter ett tag så har det ju fallit på plats. Man har gått och eller läst boken, gjort övningarna eller gått mindfulnessutbildning, tränat, praktiserat, och så efter några månader då börjar kunskapen falla på plats.
Mm.
Och då märker omgivningen. Ja, Thomas pratar lugnare eller pratar om andra saker. Kanske någon tänker sig, men vad pratar han om? Vad är det för flum?
Ja, det så blir det ju.
Och kanske, vi frågar inte Thomas om att gå och ta en öl ikväll, för att han pratar om så konstiga saker nu.
Han vill gå och yoga istället. Nej, det kanske var överdrivet. Men jag förstår vad du menar, Sofia. Alltså, du har rätt att det tror jag kan vara jobbigt. Och jag tror inte det bara gäller den här typen av problematik. Vi säger att man har gjort en studie på svenska fängelser när man har sett att mindfulness eller att jobba med kontemplativ neurovetenskap. Och det finns ju många olika sätt. Alltså, det finns ju mindfulness, det finns yoga, det finns tai chi,
qigong. Det räcker att du börjar träna och inte umgås med tränande vänner.
Ja.
Så är du ute i iskylan.
Ja. Så att det är klart att, eller om vi säger att du är överviktig och sen så tänker du att nej, men jag ska liksom börja skippa kanelbullarna. Det är klart att kanelbullegänget tycker inte du är så rolig då. Vad tråkig du är, Thomas, kanelbullar, du som alltid älskar kanelbullar. Så det är klart att ett tecken på att du har utvecklats, det är att folk tycker du är lite jobbig.
Mm.
För att du plötsligt vill göra andra saker och tänker på ett annorlunda sätt. Och det är klart att då är du kriminell, då vill ju säkert kriminella att du ska fortsätta vara det. Och om du då, det man då har sett att du då ändrar ditt livssyn eller din livsbana, det är klart att då blir du svikare. För jag menar, hallå, vi har ju vårt kriminella gäng här ihop, och jag tror det är svårt att hoppa av både en karriär, kanske vänskap. Så att det jag skriver om det i boken på slutet, att för vissa är så här, hur vet jag om jag lyckats då?
Mm.
Och det är just det här att du kanske märker att det du tyckte var kul tycker du inte lika kul längre. Du värderar andra saker. Du har blivit lite obekväm i dina gamla sammanhang, uppfattas som lite jobbig, lite stökig, lite flummig. Det tar jag som någonting positivt. Men det kan ju låta väldigt trist. Och jag tror att livet är faser. Jag menar, det är som när man fick barn. Då tyckte ju folk, vad tråkigt det är som bara är hemma. Jo, men då är ju det viktiga. Familj och barn. Då blir ju inte det här ut och festa lika roligt. Så att jag tror att livet har sina skeden. Och jag tror att det här är något som har kommit för att stanna. Så jag tror inte att det är någon sån här, ja, vad ska man säga, någon trend. Ja, du vet, det är lite trendigt där med mindfulness. Utan om några år då har det där blåst över och då kör vi hårt. Utan tvärtom.
Mm.
Jag tror att vi kommer, när vi ser tillbaka, så kommer man titta tillbaka på de här sista 10-20 åren och säga så här, tänk hur vi resonerade då kring jobb och fritid. Alltså, nu är det ju, ser vi det ju på ett mycket klokare sätt. Jag tror att vi helt enkelt rusade lite för snabbt in i det här. Och jag var också en del av det. Jag kände också att det var kul. Men inser idag att vi behöver liksom andra saker. Mm. Och jag skriver ju om det ganska mycket i boken, det som då kallas för mindplatter, den här
ja,
mentala tallriken, mentala kostcirkeln som hjärnan behöver. Mm. Och när jag är ute och föreläser och berättar om det, och folk som läser boken säger så här, va, jag hade aldrig hört talas om. Finns det en mental kostcirkel för hjärnan? Det, liksom kostcirkel, det trodde jag handlade liksom om kost för kroppen. Mm. Men man glömmer bort att knoppen då, om vi ska vara lite roliga, är vårt mest energikrävande organ. Mm. Många tror ju kanske att kroppen i sig är väldigt energikrävande, men det är den faktiskt inte, utan det är hjärnan. Hjärnan står för 2% av kroppsvikten, men 25% av all energiförbrukning går åt till hjärnan. Och 50% av all syreförbrukning går till hjärnan. Så hjärnan, alltså det... Nu vet jag inte exakt, men alltså det är inte många sekunder innan du förlorar medvetandet om man täpper till syretillgången till hjärnan. Alltså det går otroligt snabbt. Och alltså titta på till exempel mat, om vi tar en sån trivial sak som mat. Du klarar det ganska länge utan mat. Mm. Du klarar det flera dagar utan både mat och dryck. Visst, vätska, det blir ganska snabbt urvätskad eftersom vi består av vätska ganska... Men med vätska klarar du väldigt länge utan mat. Mm. Medan hjärnan packar ihop väldigt snabbt om den inte får sina, så att säga, delar ur kostcirkeln. Så det tror jag också att många upplever boken som väldigt spännande och nytänkande, för man har inte talat om. Och det är lite... min grej att försöka ligga lite i framkant. Mm. Nackdelen med det, precis som du sa tidigare Sofia, att när jag då kom med det här biologiska ledarskapet då för drygt 10 år sedan, då tyckte jag, vad är det där för trams? Och idag kanske liksom folk tänker,
ja, man fick ju smygläsare.
Ja, det var ju lite sådär, det var ju lite fult. Och lite samma sak idag. Jag tror att det här jag pratar om och skriver om mina böcker, det kommer vara väldigt, väldigt normalt om ett antal år. Men idag uppfattas som lite... Va, det där är så, det har jag inte hört talas om, så har jag inte tänkt. Det var liksom lite nytt. Men jag ser det lite som min grej att ligga lite i framkant. Med den baksidan då att man får lite kritik, att folk tycker att det där har jag inte hört, det där känner jag
inte. Jo, men sen är det ju samma som kommer och frågar hur man gör. Så att,
lite senare, ja.
Ja, lite senare.
Ja, de kommer sen.
Eller så säger han så här, ja, nej, men jag hade ju koll på det där när Thomas släppte den där boken. Så att, ja.
Jo, men det är lite kul faktiskt, för det var bara häromdagen någon hörde av sig just att du, jag skulle vilja beställa boken Biologiska ledarskapet, för den har tydligen utgått hos förlaget. Jaha, så här, ja, för du vet, det är ju så inne nu med biologiskt ledarskap. Jag bara, ja, yes. Och den kom, tror jag, 2007 eller 2008, alltså det är minst 10 år sedan i alla fall. Men jag tänker också så här, bra saker, alltså, lever ju lite över tid.
Ja.
Alltså... klassiskt mode, klassiska teorier, klassiska tankar, de står ju lite. Alltså är det någon sån här tillfällig hype, någon tillfällig grej, ja, då är det ju inne något år eller två. Eller en krog kanske jättepopulär något år eller två. Sen året efter så har krogen gått i konkurs. Mm. Jag tror ju väldigt mycket på klassiska ingredienser, ganska klassisk mat om man tänker sig utifrån min bok. Så det är inte... raketforskning, det är inget så här nytt under solen, utan det är ganska back to basic, även om man kanske inte har talat om det och läst om det på andra ställen.
Nej, och sen kanske inte presenterat på det här sättet, för jag tänker på i början på 1900-talet med naturläkarna och energimedicinläkarna, där jag räknar in Axel Munthe och doktor Westerlund. Mm. Och Westerlund, han tog ju upp patienterna upp till ska vi se, Jämtland i alla fall, Storlien.
Mm.
Och då var det ju främst direktörer och rika fruar, kvinnor. Mm. För att de andra fick vi klara sig bäst de ville. Men då var det ju, männen fick bära kol till fattiga familjer för att få en uppgift. Så dagens uppgift kunde vara, för de var ju i princip utmattade. Kvinnorna bara blev uttråkade i princip. Men männen hade, det var... magproblem.
Ja.
Ja. Problem med magen.
Problem med nerverna,
ja,
som vi också
har. Ja, precis. Men problem med magen var ett vanligt symptom eller orsak. Då fick de bära kol till fattiga familjer, dagens uppgift. Kvinnorna fick väva. Då kunde uppgiften vara väv 2 centimeter idag. Inte mer, inte mindre.
Mm-hmm.
Och så. För då har de också en uppgift, men inte liksom för jobbigt. En annan uppgift kunde vara att ta med sig en sten och så hälsan stig vandra den, så fanns det bänkar att sitta och vila på. Gå bort till ett stenrös, lägga stenen där och sen gå tillbaks.
Spännande. Det känns...
alltså,
ja, men det är fascinerande, så att jag tror verkligen att det är ingen nytt under solen.
Nej, de visste ju, men vi har ju glömt bort det där.
Jag tror det faktiskt.
Många,
jag tror det. Ja, och sådär, det här med, kan man säga, mindfulness och det. Jag menar, i mer österländsk tradition, där har det ju funnits i tusentals år. Och den här, det finns ju det man brukar kalla för progressiv muskelavslappning, det här med spänslappna av och det. Mm. När jag har tittat på det, så det man brukar ofta härleda det till, det är en man som heter Jakobsson. Jakobssons progressiva muskelavslappning, och vad jag har läst och förstått, så var det på 1920-talet han utvecklade den här progressiva muskelavspänningen. Och det är ju det här att du spänner, slappnar av, spänner, slappnar av. Och när jag läste om det från början, då trodde jag, vad är det där för skräp, och det är väl något nytt sådär. Men som sagt, det är i princip nästan 100 år gammal, bara en sån grej. Mm. Så att jag tror att visst, vi har lärt oss jättemycket, det har skett enorma tekniska landvinningar. Men när det gäller människan, ska jag vara lite taskig, Sofie, så tror jag vi kan mer om vår mobiltelefon, vad som laddar ur och laddar upp den, än vad vi, och om mjukvaran och apparna, än om våra egna appar och mjukvaror inom oss. Alltså jag skulle vilja slå ett slag för biologi, psykologi, filosofi som skolämnen. Sen, jag är inte negativ till programmering och sånt också, det behöver man säkert lära sig i skolan, men att stanna upp lite mer i skolan och reflektera lite mer, det tror jag vi skulle vinna enormt mycket på att göra faktiskt.
Ja, det skulle göra succé.
Jag tror det.
Men det är att våga.
Ja, och jag förstår att det är svårt att sticka ut. För det är klart, börjar du med det i skolan, så finns det ju risk att du blir, vad ska man säga, jobbig, obekväm. Ja, jag är ju lite förtjust i, även om du har träffat honom i din podd, han magister Nordström.
Nej, jag följer honom på LinkedIn.
Han är ju fascinerande och har väl blivit utnämnd till någon sån här årets lärare eller någonting. Men han skriver ju också hur mycket hat han har fått och hur mycket negativt han har fått. Att folk tycker han är jobbig och besvärlig som lärare. Varför kan vi inte bara liksom...
Det ställer ju krav på de andra.
Ja, och det är klart att det som kanske man ser då, så ser man någon fredagsdansen eller söndagspeppen, och då kanske man liksom tycker såhär, vadå? Är det som är grejen i framtiden? Att vi ska liksom dansa?
Och flamsa?
Ja, typ. Ja, bra rim där. Jo, men då har man liksom inte riktigt förstått poängen. Nej. Utan det jag uppfattar det som att han jobbar med, det är ju just att få barn att reflektera, att barn får öva, man får göra saker, man får en uppgift, ungefär som din, det här du beskrev med den här stenen. Då är det några barn som har fått komma på någon slags koreografi, de får lära de andra barnen, och sen är det någon form av liksom, ja, någon början, mitt och slut. Och det tror jag är väldigt viktigt. Och det där har jag tänkt väldigt mycket på, att många idag tror jag har problem med att vi gör allting kontinuerligt. Det är liksom ingen början, ingen mitt, ingen slut. Det är liksom aldrig, du kommer aldrig fram till det där stenröset, lägger stenen och går tillbaka.
Det är aldrig färdig.
Nej, utan du går konstant med den där stenen. Och det är klart, då blir stenen tung över tid. Och jag tror att just att vara klar, känna så här, yes. Och sen liksom, nästa vecka är någon annan som gör fredagsdansar. Jag tror att det finns mycket, mycket mer bakom det där. Sen kanske det man ser på Instagram det jag ser av han är lite sådär, ser lite enkelt ut och lite ytligt ut. Men jag tycker det är otroligt fascinerande och den glädje som barnen visar och han sprider. Jag tycker det ska vi vara positiva till och inte slå ner på. Men jag förstår att det kan vara hotfullt. För att han blir säkert jobbig och obekväm. För att de andra lärarna känner sig, men det där kan ju inte jag göra. Vadå någon fredagsdans? Och det är inte så att de ska börja med fredagsdansen.
Nej, de får hitta sin grej.
Ja.
Det är som liksom Lego-koden. Alla måste hitta sin sak. Det kanske kan vara att läsa en saga. Kanske någon annan lärares grej. Passa bättre, eller spela musik, eller spela spel, eller vad det är.
Ja, och jag gillar den här andra läraren. Nu kommer jag inte ihåg vad den läraren heter. Det är också en sån här spännande som jag läst mycket om. Han uppfann jag. Men han utvecklade något han kallar för grey of the day, och det är någon slags liksom lite svängelsk kommentar. Men det är ju helt enkelt att han gick igenom något spännande fakta varje dag. Så varje dag fick barnen lära sig något sådär. Det kunde väl vara allt ifrån liksom, hur långt är det till månen, och är det solen som går upp, eller är det jorden som rör sig så att det ser ut som att solen går ner, och sådana där liksom. Vissa kanske tycker det är värdelöst vetande, men alltså, andra tycker det är jättespännande. Och det där har blivit värsta rörelsen där både föräldrar och mor och farföräldrar kanske frågar barnen: du, vad lärde ni idag? Vad var grey of the day liksom? Och det är lite återigen, jag gillade den där historien med stenröset och stenen. Det är liksom en daglig sten. Då blir det liksom ett stenröse. Och jag tror att kunskap är bäst i små portioner. Så därför vill jag som sagt vara slått slag för biologi, psykologi, filosofi på en nivå som självklart barn och ungdomar kan greppa. Så ja, inte alls avancerat, utan snarare väldigt basic. Och där tror jag just att lära sig att stanna upp. Jag tror den förmågan tror jag faktiskt att vi föds med. Det brukar man kalla för resiliens. Alltså den föds vi med, men vi tappar liksom den längs vägen. Och jag tror det är det också idag, att man får liksom aldrig tråkigt längre. Jag minns ju själv när man växte upp, då hade man ju liksom
astråkigt. Det är nästan svårt att ha tråkigt. Alltså för det kommer ju till en saker hela tiden. Om man inte stänger av allting eller lämnar ifrån sig hela teknikparken.
Ja,
du får ju leta efter tråkigheten.
Det går ju nästan inte tråkigt idag. Nej, och bara det. Alltså det kanske är dagens tråk. Alltså liksom bara tråkigt. Alltså sitta och tråkigt.
Jag ska gå tillbaka till hotellbranschen och skapa ett hotell där man ska ha tråkigt. Det kommer bli, tror jag, framtidens...
Ja. Nej, och här tror jag, som du var inne på när du berättade din historia, jag tycker det var så fascinerande just det här med retreat, att lugn och ro. Alltså det man för några år sedan sa, vi har free wifi, utan det är snarare, vi har ingen wifi. Ja. Välkommen till vårt hotell. Yes, de har ingen wifi. Nej, men så man får umgås lite, både med sig själv och sina tankar, eller med de man åker med. Alltså free wifi idag, det tycker jag är katastrof. Alltså jag börjar längta efter hotell som har någon stor så här: vi har ingen wifi, bara så att du vet. Och här tror jag vi har ett enormt försteg i Sverige, för att många kanske tänker så här: Sverige, men alltså vi har ju, jag menar där du kommer ifrån, alltså mitten, det ursvenska, Dalarna, alltså där finns ju lugn, där finns ju ron, där finns ju allt. Och jag tror det är det vi ska konkurrera med.
Men det är så roligt. Ja. För Stockholms stad hade en annonskampanj här i tunnelbanan.
Aha,
på någon person som tränar sit-ups i en sån här utomhusgym.
Aha.
Och så har de så här: hashtag mindfulness Stockholms stad.
Ja, det är ju som sagt att det är självinsikt. Det är som jag, Superman.
Och det är bara liksom för mig att gå utanför, kliva av trappen, så är liksom hela skogen. Men upp hos oss är det liksom, vi marknadsför inte mindfulness, vi marknadsför, vi har hockeyarenor, vi har friidrottsarenor, vi har musikarenor, vi har puls, vi har nära till storstan. Det är det som man marknadsför landsbygden med.
Vet.
Men vi borde köra mindfulness.
Ja, det är ju det är. Det är ju verkligen äkta. Ja. Alltså där kan man ju verkligen skogsbada. Man kan ju verkligen titta på fåglar. Man kan fiska. Alltså, som sagt, jag är inte negativ till utegym. Tvärtom, jag är faktiskt väldigt positiv till utegym. För att jag tror ju på både rörelse och luft. Så det är inte så att jag är negativ till Stockholms stadsatsning om utegym. Tvärtom. Men alltså, där tycker jag att Dalarna och regioner utanför storstäderna borde våga visa på lite...
Och se vad man har.
Ja,
man blir hemmablind.
Ja, och alltså att det man har är ingenting. Och det är det som är det coola.
Mm.
Det finns ödemark, det finns vildmark, det finns björn, det finns lo, det finns varg. Alltså det finns ju liksom, jag menar, folk betalar sjuka pengar för att åka på safaris och se The Big Five. Vi har ju allt i Sverige. Vi har ju skogens konung, vi har allt det där. Men liksom vi ser liksom inte träden, för skogen är liksom i vägen på de vänster. Och det tror jag folk inte förstår. Jag tror att Sverige kan ha en enorm potential som turistland inom just lugn och ro, retreat, mindfulness. Alltså vad ska du sitta och åka till Bali för? Alltså du har ju liksom Bali.
Nu har vi till och med värmen.
Ja, dessutom. Och jag tror värmen, det är liksom inte poängen. Om det är sol och bad, då fattar jag Bali. Mm. Men om det är retreat, lugn och ro, då tror jag nästan regn, alltså vattendropparna, regnbågen är det som är det fascinerande för människor. Mm. Och jag tror inte folk förstår vilken enorm potential Sverige har som turistland. Och det bästa med turism, det är ju att det går inte outsourca den. Det går inte att robotisera den. Jag menar, allt annat kan du ju outsourca. Du kan ju liksom lägga dig i något lågprisland eller något lågkostnadsland.
Men ja, du kan ju turismen... köra VR-turism då, men ja. Då får du sitta hemma
och... Ja, det kanske är för sig i framtiden. Och det låter lite sorgligt.
Det finns
de
som pratar om, vi ska inte gå in på det spåret, men det finns de som pratar om att det blir VR-turism. Men vi får se. Den kanske. Som lever får se. Ja.
Jag tror ju på äkta vara. Alltså, det går nog att göra VR-choklad också. Men jag tror att riktig choklad slår VR-choklad alla dagar i veckan.
Ja, det tror jag också. Men du, vad härligt, Thomas. Ja. Någonting som du ville tillägga?
Jag tycker det var jättekul att få komma, Sofie. Jag tycker det var jättespännande samtal. Och jag tycker det var roligt att man får tid att utveckla. Och det här samtalet. Och just det här. Jag tar med mig din historia. Kring det här med det här stenröset. Stenen. Och också den andra saken jag tar med mig. Är just den här perfekta dagen. Att man jobbar i teamet. Mm. Och liksom så här. Hur ser den bästa dagen ut på jobbet? Mm. Jo, Sofie kommer till jobbet, jag kommer till jobbet, vi hälsar på varandra, vi jobbar, vi får saker och ting gjorda. Alltså, kan man måla upp den bilden och skapa målbild, vision board, jag vet att det är kärt barn och många namn, så tror jag det finns en enorm vinning i ett team att formulera det. Och dessutom är det väldigt kontemplativt och väldigt hjärnstärkande att reflektera över. Vad är bra för mig? Vad laddar mig? Mm. För tyvärr gör vi inte det. Ja, då ser ju säkert arbetsdagen ut precis tvärtom. Någon är sen, någon slamrar, någon stör. Någon hejar inte på den. Och så är liksom dagen inte förstörd. Men det är ingen bra dag i alla fall. Så att jag tror liksom varje dag vi kan göra till en bra dag. Utan att vi kallar det för den perfekta dagen. Är otroligt batteriladdande för oss människor. För dåliga dagar, vilket vi har ganska ofta, det hände och det hände och det hände och det hände. Ja, då ser vi ju liksom det dåliga. Mm. Och jag tror att det börjar liksom när vi är små, du vet den här leken finn fem fel och så vidare. Jag brukar ju säga till folk, lek leken finn fem rätt.
Ja.
Vad har varit bra idag? Jo, men alltså visst, tåget kanske var sent, men det kom.
Mm.
Jag fick en sittplats. Alltså liksom, jag kunde åka till en arbetsplats. Härliga människor, vi hejade på varandra, vi satt och liksom, satt och resonerade. Liksom, det kan ju ladda batterierna istället för att vara förbannad hela dagen för att tåget var sent. Mm. Vilket det säkert var, jag fattar det. Jag gillar inte heller sent tåg, jag kan också bli irriterad på sånt. Men det är ju som det är. Ingenting blir ju bättre för att du är förbannad över det. För det är inget, det är ungefär som att vara förbannad på vädret. Så vitt jag vet så skiter vädret bokstavligen i om du är förbannad på det eller inte. Och jag lovar det, tåget eller SJ eller tunnelbanan eller var du nu bor, eller bussen eller vad det nu är. De skiter fullständigt hur du är. Det är liksom bara... Alltså det är som att liksom äta gift själv och tro att någon annan ska drabbas av det.
Så att, det funkar inte.
Nej, det funkar liksom inte. Och den där förgiftningen som vi får i oss, den tror jag är väldigt negativt. Och det gör det svårare att hitta sin egokod.
Mm.
Så att det handlar också om lite detox. Både tankar och lite teknik. Och kanske också faktiskt, om man ska vara ärlig, ta bort lite människor runt omkring dig. Det finns människor som ger... Som laddar ur dina batteri. Som suger energi. Man säger ju ofta det, men du vet, det suger energi. Och där har jag blivit mycket, mycket noggrannare själv. Du sa så här, liksom, hur tänker du som företagare? Jag är mycket, mycket mer mån om vad jag gör och inte gör. Mm. Förut så sa jag ja till allt. Och idag är jag mycket, mycket mer restriktiv vad jag vill vara någonstans.
Vilken tur att du sa ja till mig då.
Ja, men du ger mig energi. Jag ser det, de här två sakerna, de bär jag med mig för alltid. I kommande böcker, i samtal med andra, i uppdrag där jag lär både mig själv och andra människor utvecklas. Det är jättebra metaforer. Både att jobba i grupp kring den perfekta dagen och det här stenröset. Att uppgiften, inte för mycket, inte för lite. Alltså det låter lite svenskt, lagom. Men jag gillar lagom. Alltså jag är faktiskt inte negativ. Folk är så här, ja, landet är lätt och lagom. Liksom mellanmjölk. Ja, men jag har inga problem med mellanmjölk.
Nej, det är helt okej.
Ja, helt okej för mig så.
Var kan man köpa boken?
Oj, oj, oj.
Oj, oj, oj.
Överallt. Den kan du köpa på nätet.
Ja.
Och vill man ha den signerad så samarbetar jag med Fredrik på Buena Vida. Och då går man in och beställer via Buena Vida. Då, och där kan du köpa mina böcker, Olof Rölanders böcker. Han samarbetar Per Schlingmans böcker och så vidare. Han är grym. Annars så är det vanliga, akademibokhandeln runt om i Sverige, Bokus, Avlibris, Sedon, alltså på nätet. Jag vill i och för sig slå ett slag för biblioteket. Alltså, varför ska man köpa saker och ting? Alltså, det är ju inne med second hand, återbruk. Alltså, jag tycker det är lite passé med att köpa grejer. Och
jag köpte inte den, jag fick den av dig.
Ja, det är bra. Jo, men det jag skulle nästan vilja att det när du är klar med den, Sofie, att du ger den vidare och så mejlar med. Thomas, nu har jag liksom lämnat den vidare eller liksom lagt den på ett bibliotek eller lagt den i en reception så fler kan läsa. Alltså det är egentligen lite sorgligt att man säger att alla har massor med böcker hemma hos sig som ingen kommer åt. Alltså biblioteket, jag älskar biblioteket, men tänk dig tanken om biblioteket. Att vi alla är ett bibliotek. Du är ett bibliotek, jag är ett bibliotek. Och sen finns det en app där man liksom kan gå in. Ja, jag söker egokoden. Ja, din granne har den. Någon längre ner på gatan har den. Det är bara att gå över och låna.
Smart.
Så ett bibliotek har vi ju alla hos oss. Det enda som krävs då, det är ju att när du köper en bok, att du lägger in den i den här appen och kopplat till din adress, så att alla vet att Sofie i Dalarna, hon har egokoden. Och då kan man gå in, var är den närmsta egokoden? Och så kommer det upp på i appen då någon slags liksom 200 meter bort. Och så lär man känna Sofie på kuppen liksom. Ja. Hej Sofie. Och så kanske man, så byter man böcker. Så nu låter det som att vill du inte att folk ska köpa boken. Nej, egentligen inte. Kan man låna den av varandra så tycker jag det är mycket, mycket, mycket bättre.
Generöst.
Ja, så att det hemma hos mig finns den.
Ja, vad bra. Jag, Thomas.
Så att, och vill någon ta den här app-idén så köp på den. Jag tror det är en suverän app-idé.
Jättebra, jättebra.
Ja, och så betalar man. Tänk dig som Spotify eller vad heter de här, Storytel. Ja. Det heter Bibliotel. Och så går du hem och så lånar du böcker av människor gratis mot att du då betalar en månadsavgift för att få vara med i den här delningstjänsten. Jag tror ju att
delningsekonomi.
Ja, jag tror det är framtiden. Alltså definitivt. Det är ju galet. Jag läser ju bara boken en gång. Vad ska jag sitta och ha den hemma hos mig för? Böcker tyvärr. Nu verkar ju min biologiska ledarskap vara lite unik. Men det är inget som, det är inte som ett vin att det mognar med åren. Utan jag tycker böcker har en ganska kort hållbarhet.
De flesta har ju det, alltså vissa går man tillbaka till.
Ja, men då går du ju och lånar den igen.
Precis.
Ja, så att jag menar, tänk dig som förr, jag menar du och jag, vi är ju lite till åren.
Ja.
Vi är ju födda den bästa årgången någonsin, 1970. Jag menar, förr i tiden hade du cirkulationskuvert.
Ja.
Tänk dig den appen alltså.
Ja.
Som sagt, ni som lyssnar, ta idén. Sen vill jag ha royalty på det.
Ja, jag vill också ha lite.
Vi vill ha det.
Ja. Och annars kan man följa dig på LinkedIn tycker jag, för du har ju jättemycket bra inlägg där.
Ja, det tycker jag är kul faktiskt. Jag älskar det. Det är också lite delningsekonomi.
Ja, det är det definitivt. Ja. Och några andra sociala medier som du...
Nej.
Nej, det är LinkedIn du är bäst på.
Ja, jag tycker jag är bäst faktiskt där. Jag är lite trött på de andra faktiskt. Jag tycker LinkedIn
och
är bra.
Och hemsida är brainscan.se.
Fast den gillar jag inte heller.
Nej.
Alltså jag gillar hemsidan, men hemsidan känns så... statiskt.
Ja, men man kan i alla fall liksom få kontakt telefonnummer kanske och så. Om man ska låna en bok eller någonting.
LinkedIn tycker jag är jättekul om ni vill hänga med mig där. För att där delar jag med mig mycket kunskap. Man kan säga att det är lite delningsekonomi. Och där fördelen med LinkedIn också, det är att man får ett samtal. Det är lite som vi var inne på med den här påtänkta appen. Jag menar, man lånar kunskap av varandra och hälsar på hos varandra. Både kan man säga i trådarna då, där fler ser, men också i privata meddelanden då. Och jag har lärt känna jättemycket jättemycket fascinerande människor och fått jättemycket kunskap.
Ja, jag också.
Så att många tycker så här, men Thomas, du delar ju med det. Fast ja, fast jag får väldigt mycket tillbaka också. Så att jag tycker det är jättekul. Så att där får man gärna hänga med mig.
Mm, gör det.
Och med dig.
Ja, men
med mig gärna. Eller med oss.
Med oss. Häng med oss.
Precis.
Cyberspace. Och jättekul.
Ja, vad kul.
Och vad roligt att du skrev en sån här bok den här gången. Det tackar vi för. Som ett komplement.
Ja, och det är som sagt att det är den senaste.
Den senaste boken. Ja. Vi ser fram emot nästa bok som kommer. När Thomas är klar med den. Vi går inte in på det mer.
Nej.
Utan vi stannar där.
Det är en hemlis.
Och,
men jag har börjat.
Du har börjat, det är bra.
Men det är en hemlis.
Mm, då blir det nummer 3 med Thomas när den är klar då. Om inte förr.
Ja.
Tusen tack Thomas.
Tack.
Tack. Som sagt, alltid trevligt och givande att prata med Thomas Lundqvist. Så gå in på brainscan.se eller följ honom på LinkedIn så får du massor med tips, idéer och kunskap från honom. Jag säger stort tack för att du har lyssnat idag och jag önskar dig en fortsatt epic vecka. Och jag hoppas att vi hörs snart igen. Tack!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.